pra esperta Strömholm. Och 91,1.
Det är tisdag. Klockan är 7 och du lyssnar på Reverb som ger dig den bästa musiken från 60- och 70-talet. 1959 satte Barry Gordy upp en skylt av hans lilla studio med texten Hitsville USA. Och han sa att från och med nu är det här USAs största hits kommer att produceras. Idag pratar vi om Motown Records. Du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1. Mr. Postman med The Marvelettes. Och med den här låten så börjar vi Reverbs Motown-special. Och Reverb, är, för er som inte vet, är ju programmet som ger er den bästa musiken ifrån 60- och 70-talet. Vi som sitter här i studion idag är som vanligt jag, Olof.
Axel. Emil.
Och jag, Victor. Och yes, vi kör Motown-special. Och det kanske inte är helt klart vad Motown är för lyssnarna, så om vi ska köra, vad är Motown? Emil, vad säger du?
Ja, Motown är då ett skivbolag som blev väldigt, väldigt stort under både 60-70-talet och efteråt också. Och som producerade hits på samma sätt som han som grundade bolaget. Han hade jobbat i en Ford-fabrik där de producerade bilar på löpande band och hans idé var att producera hits på löpande band.
Precis, och Motown, det är inte liksom, det var börja som ett skivbolag, men det har ju skapat en hel musikstil. Och Om man säger
ett sound liksom.
Ett sound, ja, exakt. Om man säger Beatles och den här tidiga British Invasion-rocken var viktig för rocken, så Motown är ju minst lika viktig för soulen och
funken.
Funken och alla de musikstilar skulle komma sen.
Man kan till och med säga att, att det var en egen genre. För att jag hörde en intervju med någon som sa att när han gick in i en skivaffär så var det liksom klassiskt jazz, blues och Motown liksom.
Exakt.
Bredvid de andra genrerna.
Ja, exakt. Det börjar alltså med att Barry Gordon, som han hette, eller Barry Gordy.
Gordy.
På 1959 startade ett skivbolag och började där producera väldigt stora artister. Temptations. Precis. Temptations var en av Motowns första stora artister. Deras första listetta var ju faktiskt den första låten vi spelade. Det var
Please Mr. Postman
med The Marvelettes.
Mm.
Men Temptations får man ändå säga var en av Motowns, alltså största band. Och om man säger att Beatles, nu tar jag återigen Beatles som exempel, men om Beatles påverkade rocken, vita rocken mest, så Temptations liksom, det finns nog inte någon svart artist, eller i alla fall som håller på med soul och R&B, som inte uppger Temptations som en av deras stora inspirationskällor, i alla fall de första. Men som sagt, Motown, vi snackar lite om grunden för dem.
Ja, det är nog väldigt svårt att föreställa sig idag hur stort Motown var. Jag kallar in den under deras, under 10 år mellan 61 och 71 producerade de 110 låtar som är på topp 10-listorna i USA då.
Och det är sjukt mycket.
Ja, det man kan ju bara räkna om man går natur. Men...
ja, verkligen. Nej, men framförallt med tanke på, det hade ju aldrig fungerat idag, men Barry Gordy som startade skivbolaget, han lånade $800 av sin familj för att starta skivbolaget. Det hade ju liksom aldrig fungerat idag.
Nej.
Det känns som det rör sig om lite större summor nu för tiden. Men det var ju lite enklare också då kanske att producera musik.
Nu finns det väl bara 3-4 stycken egentligen stora. Det finns väl hur många små skivbolag som helst. Men alltså såna här finns väl bara liksom 3-4 stora i världen som skapar listettor.
Mm. Det som slog mig lite var just alltså, både att de blev så stora, men att produktionen var så väldigt det var väldigt i det här lilla studiostuket hela tiden, att tydligen att sekreterarna kom in och sjöng lite och folk trummade på stolar, och så undrade hela världen hur de har fått till det här snygga trumbitet, som så var någon som har suttit och trummat på någonting i bakgrunden. Och det var till och med en gång som de släppte en skiva, och sen så var Barry Gordy inte riktigt nöjd med den. Så gick de till en finare studio och la på strängar och lite så här snygga grejer. Jag tror bara de la på strängar. Och så bytte de ut, det är hemligt att alla skivorna som redan var i cirkulation slutade sälja direkt. Och så sa han att han lärde sig en läxa, för det var just den här äkta känslan som de hade i den här lilla studion som gjorde soundet speciellt.
Men det är samtidigt väldigt strömlinjeformat koncept, att man hade låtskrivare som hörde till skivbolaget som skrev mycket. Det var väldigt sällan artisterna skrev själva för sin egen musik.
Det är väl just, ja, det är ju det speciella lite med Motown också, att precis det du nämnde, att artisterna spelade eller skrev inte egentligen sina egna låtar, utan där fanns då tre stycken eller fyra stora låtskrivare som skrev all musik till de här då grupperna som de hade, som de kontrollerade väldigt hårt. Får man intrycket av
de koreograferade allting verkligen för dem, planerade varenda minsta live framträdande och allting, och det var ju verkligen som en löpande band. De spelade in lite ett material, sen åkte de ut på turné i 4 veckor, så kom de tillbaks 2-3 dagar, spelade in så mycket material de kunde på den här tiden, och sen ut och turnerade igen. Och det var väl kanske det som gjorde att de blev så pass lyckade, skulle jag nästan vilja säga.
Ja, lyckat eller inte, de sålde många skivor.
To Run, Martha Reeves and the Vandellas. Och jag vet inte om ni hörde det, men som Emil sa innan så var det ju bland annat så här sekreterare som kom in och sjöng och lite sånt. Och Martha Reeves var ju faktiskt en av de här som inte riktigt började som sångerska på Motown, utan kom in lite bakvägen kan man säga. Hon är i alla fall uppvuxen i Detroit där Motown låg från början.
Det nämnde vi inte från början. Får jag hoppa in med en inspika?
Ja,
Motown, för de som inte gissat, det är en förkortning för Motor Town, alltså som var Detroit då, den här stora bilfabriksstaden. Du nämnde att han jobbade på Ford. All right, tillbaka till dig, Ulf.
Ja, nej, precis. Martha Reeves i alla fall, hon sjöng, i sina yngre dagar så sjöng hon i ett band som hette The Delphi's. Men de fick inga stora hits, så hon började jobba så här lite småjobb här och där. Och på kvällarna så sjöng hon på jazz- och bluesklubbar i Detroit. Och en kväll när hon var ute och sjöng så var det en av Motowns låtskrivare, William Mickey Stevenson, som hörde henne och gillade vad han hörde. Så han sa att hon skulle komma då på audition. När hon kom dit dagen efter så blev hon upplyst om att hon hade kommit fel dag för audition. För de hade en viss dag då folk kunde komma dit och sjunga för låtskrivarna och så, och se om det var någonting de gillade. Men utan att hon riktigt visste det så började hon i alla fall som sekreterare där. Och eftersom hon jobbat, jobbat som det ett tag då, och samtidigt så sjöng hon lite där bakgrundsstämmor på Motown tillsammans med sin gamla grupp då, The Delphi's. Och de sen bytte namn till just Vendellas. När de gav ut sin första skiva så döpte Berry Gordy, tror jag det var, om dem till Martha Reeves and the Vendellas.
En framgångssaga från början till slut, eller?
Och en annan sån här sak som man kan nämna är att Marvin Gaye spelade trummor på låten vi hörde nyss.
hetaste konserterna i.
Gå in på www.radioaf.se och kolla in våra tävlingar.
www.radioaf.se.
När jag känner att mina studier inte går så bra, då känner jag ett stort och starkt vinstbehov av någonting som kan glädja mig en liten smula. Lyssna på Punkskolan varje onsdag mellan 22 och 23. Och så kanske jag dricker en kopp te till det.
Radio AF 99,1.
Through the gates of hell, as we make our way to heaven through the Nazi line.
Vill du inte ha en massa pop och disco i din radio utan ren, skön, hårdrock, punk och metal? Det är en rockprogram för dig. Varje tisdag bjuder vi på de senaste skivorna, tuffaste bandintervjuerna och de absolut tyngsta artisterna. Så lyssna ikväll klockan 9 på Radio AF 99,1.
Du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1.
I need love, love.
Hurry Love med The Supremes.
Väldigt känt band där, ja.
Ja, verkligen. Kanske, ja, om man ska säga Temptations var de stora manliga artisterna på Motown, så var ju helt klart The Supremes
och Diana Ross då.
Diana Ross, de stora kvinnliga artisterna.
Ja, precis. De hade ju hit som Stop och Baby Love. Men när de spelade in den här låten så hade hitten utblivit ett ganska långt tag.
Kom denna? Det var 60...
Skulle gissa 67, det känns som ett bra Motown-år.
Vi börjar närmare, eller senare delen av 60-talet.
Ja, men på ganska vanligt manér för Motown, så när de funderar, vad kan ha gått fel här? Så gick de tillbaka och kollade, vad funkar tidigare? Så det här låter även ett hopkok av framgångsrika Supremes-låtar. Så den är ganska lik vissa andra, får man ju säga.
Absolut.
Men det funkar ju, för mig är ju så fruktansvärt skickliga.
Och det är också en låt som kommer ungefär, jag kommer inte ihåg exakt när de splittrades, men det gjorde de ju någon gång i slutet av 60-talet. Och det berodde ju på lite inre stridigheter. De hade ju, alltså det var ju inte bara Diana Ross som var en bra sångerska, alla fyra var det egentligen, men de var tvungna att välja någon.
Var de fyra? Var de tre?
Ja, det står tre i The Supremes och,
ja, just det.
Och, så, och Diana Ross. Och då var det ju, alltså, det här är ett exempel på Barry Gordys lite diktatoriska sida. Det var han som fick ta de här besluten och det finns mycket olika rykten om hur det egentligen gick till när de splittrades. Och Barry Gordy, han hade ju även inflytande över andra grejer. Till exempel så ville han inte spela så mycket politisk musik. Något som han lyckades driva igenom under 60-talet, men sen förändras lite, va?
I början av 60-talet så var ju Motown, precis som du sa, och som vi har hört här, det var liksom glada texter, det var, handlade om, jag vet inte, kärlek och inte allt för djupa saker. Men tiderna förändrades ju i, på 60-talet. Martin Luther King blev mördad, Vietnamkriget startade. Ja, massa hemskheter, John F. Kennedy blev mördad, så att Motown fick ett annat sound.
Utan reverb är som Motown utan tamburin. Thank you.
Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. Och före det hörde vi Edwin Starr med War. Bra låta.
För att, ja, vi kan prata lite om Marvin Gaye kanske. Han upptäcktes faktiskt på en fest någon gång i början av 60-talet. När han kom till en fest med Barry Gordys syster som han senare gifte sig med. Och sen så satt han sig vid ett piano och började spela. Och sen så kom bossarna från Motown och sa, vem är det som sitter och spelar där? Och så sa de, det är Marvin Gaye. Men,
det låter lite som hur Stevie Wonder blev upptäckt, men...
Ja, precis. Marvin Gaye var ju lite, vi kom in på Stevie sen. Marvin Gaye var ju lite äldre, men han var väl kanske 18, chansar jag på. Men i alla fall så började han spelade jazz då typ. Han hade ett helt annat sound än vad vi är vana med honom, att höra honom med. Och de släppte även någon lite så här jazzig skiva, jag kommer inte jazz, men jazzig musik med honom först. Men det blev ingen stor succé. Och så tänkte de, som de alltid, de här hopkokpersonerna, vad ska vi nu göra? Och så upptäckte de att Marvin Gaye, han är ju skitsnygg. Så vi gör honom till en sexsymbol så får sjunga lite soulig musik istället. Men det var faktiskt inte förrän han släppte den här låten, I Heard It Through the Grapevine, som det här var kanske hans första riktigt stora hit.
Ja, absolut. Men han fann ju ingen större glädje i det vid det tillfället i alla fall. För ungefär vid samma tidpunkt så dog hans duettpartner Tammy Terrell. Och jag tycker också att man märker att det är samma person som kommer tillbaka här. Och Tammy Terrell var ju då gift med David Ruffin som är sångare i Temptations.
Tammy Terrell, alltså, ja, okej. Okay. Alltså, det var en tjej.
Precis.
Ja, Tammy med på slutet.
Ja, de har ju gjort den kända låten Eight Mountain High Enough till exempel. Hon var då gift med David Ruffin och hade ett väldigt destruktivt förhållande där han misshandlade henne. Och,
David Ruffin, ska du inte tillägga att han var lead singer i Temptations?
Det var det jag sa innan.
Sa du det?
Lyssnar du aldrig.
Nej.
Och för att återgå till Marvin, om ni tillåter.
Ja, absolut.
Det var 1970 hon dog och han blev extremt knäckt. Jag tror inte han spelade musik på säkert 2 år tror jag. Och han funderade till och med på att börja spela amerikansk fotboll i Detroit Lions. Men sen så bestämde han sig för att släppa en skiva. Och det var då han gick 1971 in i studion och började spela in What's Going On. Men det dröjde till 1972 innan han kunde släppa den. För Barry Gordy gillade inte alls den här politiska skivan.
Nej, Barry Gordy som vi kanske nämnde lite grann innan, han hade ett väldigt kontrollbehov. Skulle ha mycket koll på vad som gavs ut. Och han hade ju en typ av mall att låtarna som de släppte skulle på något sätt passa in på de låtarna som låg på topp 5 på topplistorna. Alltså med sound och så. Och det fungerade väl ett tag, men så visade det sig att då bland annat som I Heard It Through the Grapevine gillade ju inte Barry Gordy först, och det tog ju flera år och många artister som spelade in den innan den faktiskt släpptes.
Och den här skivan What's Going On, den blev ju en av de mest största kritikerrosade skivorna någonsin. Så jag tror han tog tillbaka det efteråt. As I walk this land of broken dreams, I have visions of many things, but happiness is just an illusion filled with sadness and confusion. What becomes of the broken hearted who had love and now departed? I know I've got to find.
demand. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. I'm sitting all alone by the telephone, waiting for your call. When you don't call at all, it's a shame the way you mess around with your man. It's a shame the way you play with my emotions. It's a shame the way you mess around with your man. You're like a child at play on a sunny day. First you play with her, and then you throw it away.
Why do you use me? Why do you confuse me? How can you stand to be so cruel? Why don't you free me? Oh, this prison must end my time. And I think you,
it's a shame the way you mess around with your man. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with me. I tried to speak with you, show your love's so true, but you won't appreciate the love we try to make. Oh, it's a got to be a shame.
Detroit Spinners, It's a Shame. Och före det hörde vi Jimmy Ruffin med What Becomes of the Broken Hearted.
Precis, The Spinners, de låg ju på Motown mellan 60 och 70. Och de var väl populära under den tiden på de olika nattklubbarna i New York. Men trots det så hade de inga större singlar som slog igenom på listorna. Vilket ledde till att Motown, de var ju väldigt resursfulla. Så de fick jobba som chaufförer och som spelningsmanager under den tiden. Och sen då 1970, då kom den här låten It's a Shame, och den kom ut på topp 10-listan, men ungefär vid detta laget som The Detroit Spinners valde att lämna Motown. Vilket då fick till följd att de skrev på för Atlantic på uppdrag av Aretha Franklin. Och, men Motown, de tänkte här visst ändå pengar att tjäna. Så ungefär i samma tid som de fick andra hits så släppte de en best of-skiva.
Yeah.
Du lyssnar på Reverb som ger dig den bästa musiken ifrån 60- och 70-talet.
Music is a world within itself. There's a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. But just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away that today when the people start to move. They can feel it all over. 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 Music knows it is and always will be one of the things that life just won't quit. But here's some music pioneers that time will not allow us to forget now. There's Basie Miller, Timo, and the King of All Surdue. And with a voice like Kelly ringing out, there's no way the band can lose. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all over, people. You can feel it all over. You can feel it all over.
Stevie Wonder, Sir Duke, och före det hörde vi Four Tops med It's the Same Old Song.
Och Stevie Wonder, han var ju en av de här artisterna som verkligen har varit artister i hela sitt liv. Ungefär som Michael Jackson, som också blev upptäckt när han var väldigt ung och var på Motown.
Också av Motown.
Precis, han Jackson 5 från början och sen Michael Jackson. Men Stevie Wonder i alla fall, han är blind för de som kanske inte har någon koll på det. Men hans mamma uppmuntrade tidigt hans syskon att behandla honom, att inte göra honom fördelar och inte reta honom heller, liksom att behandla honom som alla andra. Och han är ju lite av ett musikaliskt geni, så han lärde sig både munspel och keyboard och lite andra instrument. Och
jag måste bara fråga en sak, för vi pratade om det här förra gången vi spelade Stevie Wonder också. Var han blind från födseln?
Nej.
Han var inte det?
Han blev det ganska snart efteråt på grund av någon sjukdom och någon behandling för någon annan sjukdom.
Bättre svar än
som en doktor hade sagt ungefär.
Mycket bättre.
I alla fall, han upptäcktes när han var 11 år. Då hade han flyttat till Detroit. Och när han, det här var 61 tror jag. Och när han var 13 år så hade han redan släppt två skivor.
Han stod väl på ett gatuhörn och sjöng. Och blev upptäckt av en av de här låtskrivarna på... Han stod på Detroits gator, och det var någon av de här låtskrivarna som upptäckte honom.
Ja, precis. Och så kom han in på audition då när han var typ 11. Och de sa, Barry har sagt i en intervju då, att han var osäker på om hans röst var bra eller dålig. Man fick se sen när han kom med målbrottet, men den blev tydligen bättre. Och alltså bara för att stanna upp och reflektera lite så kan man ju säga att en person som när han är 13 år och släppt två skivor, två stycken hits, var den ena kompas av Marvin Gaye på trummor. Och dessutom har haft huvudrollen i en film som heter Bikini Beach. Den personen är ju ganska lyckad.
Helt klart. Jag såg också en intervju att det var nära att Jackson 5 inte blev upptagna i Motown. För att Barry Gordon tyckte det var så störigt att ha en liten unge som behövde massa lärare och privat... Så att när han fick höra då att det var en ny grupp som var på väg in till Motown med fem ungar, så sa han no way. Men sen så hörde han ju Michael Jackson sjunga och resten är historia.
Tops, Reach Out, I'll Be There. Och före det hörde vi Isley Brothers, Behind a Painted Smile.
Och jag vet att jag brukar gilla att säga det, men jag tycker att Four Tops, deras karriär speglar lite det första decenniet på Motown. De kom dit vid 63 och då kan man väl ändå säga att saker började komma igång. De hade haft lite listet och sen jobbade de där som backup-sångare på bland annat Supremes. Sen träffade de ett gäng som kallas Holland Dozier and Holland som då hjälpte dem att skriva låtar.
Det var en av de kända trion som skrev låtar där på Motown.
Precis, och så då fick de en hit med denna låten, I'll Be There. Och sen året därpå, 1967, så kunde de inte göra någonting fel. De hade väl 5 låtar som gick in på topp 10-listorna. Och det var ju toppen. Men sen så lämnade ju Holland Dozier and Holland Motown. För att jag tror det var lite problem med royalties. Jag var inne lite för tidigare med Barry Gordons snålhet och kontrollbehov. Jag tror inte riktigt de uppskattar det. Och man kan säga att det var väl början på slutet på det glada 60-talet på Motown. För då började flera band, The Marvelettes och Martha Reeves och även då Four Tops lämna. Och sen bestämde sig även för att flytta från Detroit till Los Angeles. Så det var väl en ny epok som var på väg in.
Exakt, jag tycker du sätter fingret på vad som hände verkligen med Motown under 60-talet. Det här glada i början, alla var glada, alla sjöng om kärlek och hade kul. Och sen hur mer politiska, hårda texter, vardagen börjar synas i musiken. För allting, det var ju inte så himla bra i Detroit. Alltså, jag menar, Detroit var inte någon så rolig stad att bo i.
Och funken kom ju också som är lite hårdare än soulen. Det är ju, man brukar säga att det är en blandning mellan soul och rock.
Exakt.
Klimat blev väl också lite hårdare. Jag vet att Four Tops beskrev det som att Motown gick från att vara en familj till att bli mer ett företag. Och visst, det fanns de här tendenserna hela tiden i sättet de arbetar på, men att stämningen var mer familjär i början.
Nej, exakt.
Jag måste ändå på något sätt lite göra en ärräddning av Barry Gordy, för vi har pratat väldigt mycket om hur snålan är och kontrollfreak och diktatorisk, men alltså jag har ändå fått intrycket av att han har lite distans till sitt maktbegär. Han pratade till exempel med kärlek om när Stevie Wonder och Marvin Gaye brukade reta honom. De var tydligen väldigt bra på att imitera honom. Så brukade de stå och säga garbage och ridiculous, som var de termerna han använde om låtar han inte gillade. Och han var tvungen att skratta med hela studion då när han hörde det.
Ja, exakt. Men jag tycker vi börjar ju närma oss slutet av programmet. Och vad vi har gett idag är väl Motown-musiken och vad som hände på 60-talet och den svarta musiken som kom fram och verkligen blev mainstream. Och vi ska väl fortsätta lite på detta temat nästa vecka. Eller hur är det, Ulf?
Ja, det tänkte vi väl. Har vi bestämt något tema egentligen?
Yes, funk.
Funk, ja just det.
Och Sir Duke, vi hörde innan. Det blev lite av en teaser för nästa veckas program.
Exakt. Vi avslutar med en låt av Temptation. Vi börjar med Temptation, My Girl. Och glad, trevlig. Och denna låten, Ball of Confusion, är väl ganska bra. Visar vart musiken tog vägen. People moving out, people moving in, why? Because of the color of the skin. Run, 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 but you still can't hide.